Ett mörker börjar lägga sig över de få husen vid vägen som kantas av gröna åkrar och skogspartier. Snart ska majmånen skina med ett nästintill vitt ljus över villorna. Det är den 13 maj 2017. Klockan börjar närma sig 9:30 på kvällen i Njutånger, mitten mellan Gävle och Sundsvall på den svenska östkusten. I en av villorna har familjen avslutat middagen och ikväll väntar fest för dottern Tova. Hon gör sig i ordning. Kanske drar hon några sista drag med borsten genom håret, sprutar på parfym och lägger ett lager mascara över ögonfransarna. Tovas kompis väntar redan på henne. De har smsat under kvällen. Typiska konversationer mellan två tonåringar en lördagkväll. Om var festen är någonstans, vilka som ska dit och om man har något att dricka. Men Tova ska göra ett annat stopp först. Och det har hon inte berättat om för någon. För hon får inte träffa honom igen. Under Tovas säng finns en ledtråd till varför det är så. I form av ett USB-minne och en dagbok. Där ligger texter och bilder från våldsamma berättelser. Och en sista hälsning till sin familj. Om hon skulle dö. Tova knyter skosnörerna, drar på sig jeansjackan och öppnar dörren. Det hon inte vet då är att det här kommer bli sista gången hon lämnar sitt hem.
Du lyssnar på Det kunde varit jag. Med mig, Filippa Frisell. I den här podden berättar jag om verkliga personer som drabbats av våldsdåd, kidnappningar och mord. Fruktansvärda brott som fortsätter att ske i alla tider, i alla länder. Och när jag hör talas om personerna som utsätts för de här brotten, om deras liv och öden, verkar det alltid så otroligt nära. Det känns som att det kunde varit vem som helst. Det kunde varit jag. Att vara kär och veta att det är besvarat måste vara en av de mest fantastiska känslorna som finns. Vi är nog många som minns det första riktiga förhållandet. När man är på tröskeln till vuxenlivet och allt känns alldeles nytt. Men för oroväckande många blir ungdomskärleken tyvärr snarare ett trauma än ett varmt minne. Omkring var femte ung tjej i Sverige har varit utsatt för fysiskt våld av sin partner. Det kan man läsa i en rapport från Brottsförebyggande rådet som kom ut 2021. Och vår huvudperson idag är en av de här tjejerna. En av dem som blev kär. Men där kärleken slutade i tragedi. Dagens avsnitt. Tova. Lördagen den 13 maj 2017 är Tova Moberg 19 år. Ikväll ska hon på fest i Näsviken som ligger drygt 20 minuter från Njutånger där hon bor. Hennes mamma skjutsar henne till det lilla samhället Forsa där hon ska möta sin vän och tillsammans ska de till festen. Den här dagen har Tova varit på gott humör. Hon har haft avslutning med simskolan och ätit middag med sin familj. Kanske känner Tova ett sting av nervositet, för hon har faktiskt inte berättat allt. Hon ska inte möta sin kompis i Forsa, som hon sagt till sin mamma. Utan kompisen väntar redan på henne på festen. Först är det någon annan Tova ska träffa. Tova Moberg föds den 31 mars 1998. Hon växer upp tillsammans med sina föräldrar och sin lillebror. Tidigt i livet hoppar hon ner i simbassängen och fastnar direkt. Som sexåring börjar Tova träna simning i Hudiksvalls simsällskap och där tävlar hon tills hon blir 14 år. Ett år senare tar hon sig an rollen som tränare för de yngre medlemmarna i klubben. Hon blir omtyckt av både barnen och föräldrarna. Ofta står hon vid bassängkanten och peppar under både träningar och tävlingar. Som 16-åring tar hon också upp tävlandet igen. Tova har många vänner och de i hennes närhet beskriver henne som kärleksfull, glad och sprallig. I juli 2016 är Tova 18 år och ska snart börja sitt sista år på gymnasiet där hon läser ekonomi med inriktning juridik. Under sommaren har hon extra jobbat på hemtjänsten och om drygt ett år ska hon ta studenten. Tova ser fram emot det. Hon har planer på att åka på en studentresa till Amsterdam med några kompisar. Sen kanske hon ska flytta till Stockholm eller jobba utomlands ett tag. Tova är lite skoltrött så universitetsstudierna får nog vänta till senare. Som 18-åring köper Tova också sin första bil. En silvrig Volvo. För många ungdomar som bor utanför storstäder är det nästan nödvändigt med en egen bil. Det ger en känsla av frihet. Bilen blir också en social plats. Att samla några vänner och se vad som händer i stan blir ett sätt att umgås. Vissa kallar det cruising. Andra raggar rundor. Och även för Tova och hennes vänner är det inte ovanligt att hänga i bilen om dagarna. I sommarvärmen i juli 2016 är Tova mitt i sin ungdom. Med ett sista år av studie framför sig börjar hon skriva dagbok. Där skriver hon om sina dagar och vänner. Men mest av allt skriver hon om Billy Fagerström, hennes pojkvän. Billy är 4 år äldre än Tova och lever mer av ett vuxenliv. Han bor på en gård i skogen som heter Fränö och gillar att mecka med bilar. En av Tovas vänner beskriver Billy som en typisk Volvo-raggare. En snus- och epa-kille. Första gången de träffas är 2013, genom gemensamma vänner. Och i början av 2014 blir de tillsammans. Men deras relation är stormig. De gör slut och blir tillsammans igen flera gånger. Bråken avlöser varandra och Billy är kontrollerande. Ibland hotar han om att han ska döda Tova. I dagboken beskriver hon pojkvännen som sin första och kanske enda kärlek. En äkta kärlek.
Jag har sedan 22 januari 2014 varit hopplöst förälskad i denna man. Ibland är det underbart och ibland är det verkligen ett levande helvete. Då funderar jag verkligen på varför jag är kvar med honom och om det är värt all smärta.
Och Billys hot om våld är inte bara ord. Ofta blir de verklighet. Vid flera tillfällen under deras 3-åriga relation skadar Billy Tova med slag, nyp, sparkar och strypgrepp. Samtidigt lyser Tovas telefon upp dag och natt av sms från Billy. Hotfulla sms. Ibland hotar han med att skada henne. Och när du tar studenten kommer det bli mycket mingel. Så i så fall kommer du bli sönderslagen samma kväll. Ibland är han kontrollerande. Du ska lyda mig 100%, annars fucking dör du. I dagboken skriver Tova att hon är rädd för sitt liv. Hon känner sig ensam och vet ingen hon kan vända sig till. Billy har tvingat Tova att säga upp all kontakt med sina vänner. När hon väl träffar dem sker det i smyg och Tova är då alltid rädd för att Billy ska få reda på det. En gång väljer 2 av Tovas kompisar att gå till polisen för att rådfråga om vad de kan göra kring relationen. När de berättar det för Tova blir hon jätterädd. Tanken på att Billy ska få reda på att hennes vänner vänt sig till polisen ger henne panik. Och Tova kontaktar inte polisen. I mars 2017 gör paret slut igen. Och denna gång är det på riktigt. Det är Tovas mamma som tvingar henne att avsluta relationen efter att hon sett ett blåmärke vid Tovas högra öga. När mamman till slut får svaret ur Tova, att Billy slagit henne och att det inte är första gången det sker, så polisanmäler hon Billy för misshandel. Men polisanmälan blir inget mer än bara en anmälan. Tova vill inte vittna. Hon vill inte göra Billys liv till ett helvete. Och utredningen läggs ner. Trots detta verkar Tova må bättre efter uppbrottet. Hon blir gladare, går ut på krogen med vänner. Kanske börjar hon känna sig fri. Men rädslan för Billys ilska och våld finns kvar. Den första tiden efter uppbrottet sover Tova och sina föräldrar. Hon vågar inte gå ut i mörkret till den lilla lägenheten i familjens garage där hon vanligtvis bor. Och trots att Tova mår bättre så kommer hon och Billy i kontakt med varandra igen. Kanske är det Billys meddelanden fulla av kärleksförklaringar och ursäktande ord som får Tova att tro och hoppas att han förändrat sig. Tillbaka i Forsa, lördagen den 13 maj 2017. Omkring 2 månader har gått sedan uppbrottet. Det är Billy Fagerström som hämtar Tova den här kvällen. I smyg har de haft kontakt och ikväll ska de förfesta tillsammans på Billys gård innan Tova ska på festen i Näsviken. Billy, hans kompis och Tova åker tillbaka till gården Fränö där de dricker några groggar och förfestar. Vid 10-tiden lämnar Billys kompis gården och åker på en bilträff med några andra vänner. Ensamma i huset är nu Tova och Billy. Och vad som egentligen händer sen är det bara de två som vet om. Vad vi dock vet är att under kvällen kommer Billys vänner få sms från honom. Där han vid flera tillfällen ber dem att inte komma tillbaka till gården. Flera av dem som tagit sig till bilträffen ska sova hos Billy. Och när kvällen börjar bli natt vill de komma tillbaka till Fränö som planerat. Men Billy står på sig. Till slut tröttnar vännerna och de sover hos en annan kompis. Och vid 2:30 på natten får en av vännerna det sista meddelandet från Billy. Där står det: kom inte än. Absolut inte än. Vid samma tidpunkt stängs också Tovas mobiltelefon av. Och det kommer visa sig att den då ska ha varit i närheten av Fränö. Till sist ringer Billy en av kompisarna. I samtalet ska han ha låtit berusad. Men han ska också ha flåsat.
De gröna bladen lyser upp när solens strålar når deras yta. Trädkronorna på varje sida av grusvägen sträcker sig mot varandra. De har nästintill smält ihop och skapat en grön, lysande tunnel. Det är söndag morgon den 14 maj 2017 och än ligger vägen tyst och stilla. Det enda som hörs är när löven långsamt rör sig där uppe i vinden. Så dyker en bil upp på grusvägen. Det går fort när den hoppar genom den gröna skogstunneln och fortsätter in på gårdsplanen. Bilen stannar precis bredvid det stora röda huset mitt på gården. Med sina vita knutar och gröna tak inger huset en känsla av historia och tradition. Kanske nostalgi. Så avbryts lugnet med ett tut från den parkerade bilen. Någon där inne tutar igen och igen. Den här gången är det utdraget och ekot studsar över trädtopparna. Så öppnas bildörren och en kvinna kliver ut. Går fram till huset och upp för trappan. Hon bankar på dörren, skriker och bankar igen. Men inget händer. Till höger om huset ligger en lada. Den röda färgen har börjat flagna från trät. Runt omkring de två byggnaderna står ett flertal olika bilar. Röda, svarta. Vissa saknar däck eller ratt. Vissa är helt orörda. Kvinnan har lagt ögonen på ladan och går snabbt över gruset till byggnaden. Men ingen svarar på hennes allt mer desperata rop här heller. Allt ligger lika tyst som tidigare. Och kvinnan börjar ge upp. Hon tar en runda runt ladan och går förbi en skogsstig som leder ner till en strand. Men som mycket annat på gården är också den här vägen gömd i den täta skogen. Kvinnan vänder tillbaka till bilen. Utan att höra de lätta vågorna från vattnet där nere. Hon sätter sig i bilen och lika snabbt som hon dundrade in har hon försvunnit. Men den där oroväckande tystnaden ligger tungt kvar.
Tova är borta. Det har hunnit bli söndag den 14 maj och ingen vet var hon är. det är Tovas mamma som åker ut till Billys gård för att se om hon kan vara där. Tova låg nämligen inte i sängen som hon skulle i morse. Tovas kompis, hon som var på festen, berättar att sist vännerna hade talats vid hade Tova berättat att hon mötte upp Billy, men att hon och kompisen skulle ses senare. Men Tova dök aldrig upp. Hon vet inte var Tova kan vara nu. Inte heller Billy verkar veta var hon är. Vid 2:30 på söndags eftermiddagen orkar familjen inte vänta längre och anmäler Tova försvunnen. Kort därefter går polisen ut med en bild på Tova. En blond tjej med ett snett leende och en vit tröja sprids i tidningar, tv och på sociala medier. Redan under söndagen är Billy en av polisens starkast misstänkta. Polisanmälan som gjordes 2 månader tidigare är ett av de tydligaste motiven. Men det kommer också visa sig att Billy bett 2 av sina vänner att ljuga om var de var kvällen då Tova försvann. Och velat att de skulle säga att de kom tillbaka till gården på kvällen. Något som inte är sant. Och när en av vännerna till slut berättar vad Billy bett dem om, så grips alla 3 misstänkta för människorov.
Ja, vi har fortfarande inte anträffat den försvunna kvinnan. Vi har fortfarande den här gården i Forsaområdet avspärrad och teknikerna är ännu inte klara med sin undersökning där.
Måndagen den 15 maj har Tova varit försvunnen i 2 dagar. Gårdsplanen på Fränö, där Billy bor, är full av parkerade bilar. Trots att klockan bara är 7 på morgonen är poliserna redan på plats. Vissa har vita overaller på sig och gräver i gruset. Andra söker med hundar i den djupa skogen runt gården. På eftermiddag märker en hund blodspår i gruset vid ladan bredvid bostadshuset. Och vid baksidan av ladan, vid den igenvuxna skogstigen, märker man däckspår från tunna däck. I slutet av stigen ligger Långsjön, en öppen och mörk sjö. Och precis i gruset vid strandkanten upptäcker man också däckspår. Det har hunnit bli natt när Tova hittas. Hennes kropp ligger i en upp- och nervänd skottkärra. På halsen hittar man strypmärken och minst 20 slag har riktats mot hennes huvud och kropp. Några meter ut i vattnet hittas också en hammare och Tovas mobil. Brottsrubriceringen ändras från människorov till mord. Några dagar senare släpps misstankarna mot Billys 2 vänner, men inte mot Billy som nu sitter misstänkt för mord. Under de kommande dagarna kommer polisen hitta knappar i en eldningstunna på gården, vilket tyder på att någon eldat kläder i tunnan. Men det är först när Toves pappa hittar ett USB-minne och en dagbok under Tovas säng som polisens bild av Billy som misstänkt stärks. Ni minns dagboken som jag berättade om tidigare och Billys hotfulla sms till Tova. På USB-minnet hittar man nu bilder som Tova tagit på sig själv med blåmärken. I dagboken skriver Tova om stressen att inte kunna gå på simträningar för att hennes blåmärken inte försvunnit och att hon behöver berätta för Billy när hon ska jobba eller träna med andra killar. En dag skriver Tova att hon tror att hon brutit ett revben efter att Billy sparkat på henne. Andra dagar skriver hon om hoten. Att Billy ska lämna Tova utomhus i 25 minusgrader, dränka henne i älven eller gräva ner henne i ett hål och lämna henne där. Varför Tova börjar dokumentera våldet skriver hon inte. Men kanske börjar hon förbereda sig på att något skulle kunna hända henne. För i dagboken berättar hon om bevisen hon har på USB-minnet. En av de sista anteckningarna Tova skriver är från den 20 februari, 3 månader innan hon mördades. Där skriver hon:
en sak jag har lärt mig genom allt det här är att min familj betyder så jävla mycket för mig. Och det är så himla viktigt att berätta hur mycket man älskar sina nära. För man vet aldrig vad som kan hända.
Hon skriver också om två av sina kompisar.
De är de mest äkta vänner en person kan ha. Även om jag är så sjukt rädd för att anmäla så är jag tacksam för det de gjorde. Och som sagt, om det någon gång är någon som läser den här dagboken så är jag antingen död. Eller så är allt det här över eller på väg att ta slut. De små flammorna fladdrar till när vinden drar förbi för att sedan långsamt gunga fram och tillbaka igen. Det är hundratals ljus som placerats ut på asfalten. De bygger en orange mur runt bordet som står i mitten. På bordets vita duk står ett inramat fotografi. Det är samma bild som syns i landets tidningar de senaste dagarna. Den på en blond ung kvinna med vit tröja och ett snett leende. Runt muren av de orangea ljusen ligger blommor, vita liljor och röda rosor. Det är onsdagen den 17 maj 2017. Och dagen har börjat gå mot kväll i Iggesund, drygt 5 minuter med bil från där Tova växte upp. Orten är fortfarande i chock. Stan ligger som i dvala. Det har gått en dag sedan Tovas kropp hittades i vattnet vid Fränö. I en grön slätt ligger Iggesunds badhus. En gul och rödfärgad tegelbyggnad där Tova tillbringat många av sina timmar simmandes i det blå vattnet. I kväll har över uppemot 600 personer samlats här och doften av nytända vaxvekar omringar folkmassan när de tillsammans minns, gråter och tröstar varandra. Det ligger en tryckt stämning över folksamlingen och fågelkvittret förstärks av den stilla tystnaden. Ibland snyftar en vän eller bekant till när de omfamnar varandra. Vid de ögonblicken bryts tystnaden. Nya ljus tänds efter varandra och ställs fram runt bordet. Muren blir bara starkare och större. Ovanför folksamlingen hänger en vit måne som bevakar ljusmanifestationen. Vakar över familjen, vänner, bekanta, kollegor och invånare som samlats runt bordet. När månen går ner kommer ljusen fortsätta att brinna och skina sitt orangea ljus över flickan på bilden.
I november 2017 inleds rättegången mot Billy Fagerström som står åtalad för mord, 7 fall av misshandel, olaga tvång och flera fall av olaga hot. Brottsrubriceringarna förutom mord kommer från de händelser som Tova skrivit om i sin dagbok. Billy nekar till mordanklagelserna under hela rättegången. Han har en annan historia kring vad som hände den där kvällen. Enligt Billy ska Tova ha kommit förbi gården ett tag. Sen ska hon ha beställt en bil som kommit och hämtat henne och kört därifrån. Billy ska sen ha blivit så full att han somnat och kommer därför inte ihåg något mer. Men förhör, vittnesmål och bevis visar något annat. Det blir en känslosam rättegång för Tovas familj och vänner. När delar av hennes dagbok läses upp visas Tovas dolda liv nu upp för hennes närmaste. Men från Billy visas det inga känslor. Under tiden som dagboken läses upp tittar han ner i bordet. Han möter inte Tovas föräldrars blick när de frågande betraktar honom. Den rättspsykiatriska undersökning som görs visar inga tecken på psykisk sjukdom och den 15 februari 2018 kommer domen. Billy Fagerström döms till livstidsfängelse för mordet på Tova Moberg. Straffet slås även fast i hovrätten. 2019 kommer plötsligt ett erkännande från Billy, som tidigare förnekat att han mördat Tova. I TV3-dokumentären I huvudet på en mördare visas ett brev där han skrivit att han är skyldig till mordet. Däremot tar han tillbaka tidigare erkännanden han gjort gällande misshandel under relationen. Den 9 juni 2017, när Tova egentligen borde göra de sista planeringarna inför studenten, begravs hon nu i Hudiksvalls kyrka. Hennes familj har bestämt att alla som vill är välkomna dit. Det är en stor skara människor som samlas vid den vita stenbyggnaden, omringad av sorg och försommargrönskan. Och även om Tova har försvunnit, så lever minnet av henne kvar. Sedan december 2018 delar Hudiksvalls simsällskap, Tova simklubb, ut ett pris i hennes minne. Det går till personer som bidrar med värme och engagemang i klubben, så som Tova gjorde. 5 år efter Tovas död skrevs låten We're Gonna Rise av en lokal kör för att hedra alla de kvinnor som fallit offer för mäns våld. Låten tillägnades Tova. Sen början av 2000-talet till november 2022 har 343 kvinnor mördats av en man de tidigare älskat, enligt en granskning från tidningen Aftonbladet. En av dem var Tova Moberg. 2021 uppmärksammades hennes öde i ett sommarprat i Sveriges Radio. Olga Persson, som är ordförande för organisationen Unison, berättade om sin svägerskas systerdotter Tova, som blev mördad av sin ex-pojkvän. Hon berättade också om alla de andra kvinnorna, sjuksköterskorna, lärarna och studenterna, som dödats av en man de tidigare älskat. De var så mycket mer än bara siffror på antal mördade kvinnor det året. De var kvinnor med drömmar, tankar och livsmål, innan det togs ifrån dem. Du har lyssnat på Det kunde varit jag, med mig, Filippa Frisell. Scenuppläsare var Evelina Färnerud. Manuset är skrivet av Naomi Lundegård. Redaktör, Saga Vadensjö. Producent var Oskar Wendel. Det kunde varit jag görs av oss på podcastbolaget Cast för Podme.